Jag vill läsa från Jesaja, kapitel 40. Och där möter du verkligen den gode herdens röst. Rubriken är Herren tröstar sitt folk. Och han talar till människor som känner sig kraftlösa, som har förlorat modet, som tycker att de är som fåglar med bruten vinge, som inte orkar lyfta igen. Och så börjar Gud tala om en ny tid. Och så här står det i vers 11. Han vallar sin jord som en herde. Han samlar lammen i sina armar och bär dem i sin famn. Kan en vacker bild av Herren växa fram genom att jag läser den en gång till? Han vallar sin jord som en herde. Han samlar lammen i sina armar och bär dem i sin famn. Och så läser jag från Hesekiel kapitel 34. Hesekiel 34. Där står det om ett katastrofläge i ett land som saknar verkliga ledare. Det är ett folk som har upplevt Guds nåd i gången tid, men så har så mycket kommit på avvägar. Och det är ett katastrofläge. Gud talar till ledarna och säger: de svaga stärkte ni inte. De sjuka botade ni inte. De sårade förbann ni inte. De som gått vilse förde ni inte tillbaka. De förlorade sökte ni inte upp. Utan ni härskade över dem med hårdhet och grymhet. Och så berättas det om en vilsenhet, hur människor far illa. Mina får irrar omkring på alla berg och alla höga kullar. Och så vidare. Och så talar Gud ifrån sin himmel och säger: jag måste själv ta mig an min jord. Och så får vi läsa i vers 16. Den gode herdens handlingsprogram för en nation i kris, för vilsna sargade människor. Guds handlingsprogram, den gode herdens handlingsprogram. Det förlorade ska jag söka upp. Det är fyra punkter i det här programmet. Jag skulle nästan önska att ni skrev upp dem och satte upp dem på fondväggen något år i kyrkan. Och läste det här i kors ibland när ni firar gudstjänst. Den gode herdens handlingsprogram. Det förlorade ska jag söka upp. Det som gått ur vilse ska jag föra tillbaka. Det sårade ska jag förbinda. Och det svaga ska jag stärka. Den gode herdens handlingsprogram. Jag tar det igen. Det förlorade ska jag söka upp. Det som gått vilse ska jag föra tillbaka. Det sårade ska jag förbinda. Och det svaga ska jag stärka. Det här bibelordet har berört mig oerhört. Jag har levt inom mig i ungefär 5 år. Jag minns en stor bönekonferens i en luthersk kyrka i Finland. Då det här liksom riktigt drabbade mig. Och det var som en eld som började flamma i mitt inre. Och sen har jag mött i olika sammanhang i Norden. Gång på gång har det här tilltalet kommit tillbaka. Och jag upplevde det. Jag vet ju att det är ju ett Guds tilltal in i en historisk situation. Men jag har upplevt att jag får ta emot det som ett löfte från Gud. För mitt land och det sammanhang där jag befinner mig. Jag upplever hur Guds ande viskar i mitt hjärta. De förlorade ska jag söka upp. Och som det stod i gamla översättningen: de fördrivna ska jag föra tillbaka. De sårade ska jag förbinda. De svaga ska jag stärka. Man kan säga att de där fyra punkterna, det är ju kännetecknen på en genuin, verklig andlig väckelse. Då känner man hjärtslagen från den gode herdens bröst. 1. De förlorade ska jag söka upp. Jag vill säga till alla församlingar jag möter idag. Jag vill säga till er idag. Om ni riktigt tydligt vill uppleva Guds välbehag och sanktion över ert arbete och er verksamhet. Då ska ni vara mycket noga. Och se till att ni alltid prioriterar det som är nummer 1 på Guds älskande faders hjärta. De förlorades räddning. Har ni märkt hur jag-centrerat vårt samhälle är? Det är jag, mig och mitt. Och det är självförverkligande och det lilla jag i centrum. Och om inte Guds andes eld hålls brinnande i församlingsgemenskapen, då tränger det här liksom in också i vår gemenskap. Och ska man gå på en gudstjänst, då ska jag få ut någonting av det. Det är liksom jag hela tiden. Levande kristendom, det är att på något förunderligt sätt få känna att vi dör bort från oss själva. Vi lever inte för oss själva. Vi lever för honom och Kristi kärlek tvingar oss. Jag ber om en väckelse nu. Och jag vet att all andlig väckelse, den börjar, den föds i hjärtat av församlingen, var annars. Så ska Sverige och alla vilsna andliga sökare som finns i hundratusentals, ska de få börja ana hjärtslagen från den gode herden. Då måste den väckelsen få födas här i församlingens mitt. Och det här måste drabba oss. Vi får del av hans hjärta. Och församlingen säger med all sin bön, all sin sång, bara det andas liksom. Det förlorade ska jag söka upp. Vilka är de förlorade? Ja, det är ju inte någon speciell grupp som vi pekar på. Inte alls. Och prickar det dem? Nej. Men Bibeln är ju kristallklar. Att det finns bara en väg till frälsning och evigt liv. Och det är genom tron på Jesus Kristus. Om du med din mun bekänner honom som Herre och ditt hjärta tror, då ska du bli frälst. Och då vet vi att det finns många människor runt omkring oss som varken bekänner eller har en öppen tydlig tro. Och enligt Bibeln är man alltså på väg att gå förlorad. Det förlorade ska jag söka upp. Det här är ju temat i de kyrkor, till exempel Svenska kyrkan, där man följer kyrkåret. Där talar man i varje kyrka idag om den gode herden. Tänk hur Jesus kunde förkunna. Han börjar sin predikan med att måla en bild. Han säger, en herde ägde 100 får. Visst har ni hört den predikan? En herde ägde 100 får. Och man märker bara man kommer in ett par meningar i den predikan. Att den där herden, han hade inte modernt företagstänk att lite svinn får man räkna med. Det var inte den attityden. Han är rädd om sin egendom. Den är värdefull. Och därför har han gjort till livsstil. Att aldrig slarva, utan varenda kväll samlar han sin fårjord i follan och har inräkning. Och han vet, jag äger 100 får. Och så varje kväll kommer han till 100 och kan gå och lägga sig. Men så berättar Jesus om en speciell dag. Då räkneexperimentet slutar vid 99. Och jag har en känsla då jag läser att den känslige herden, han har burit en gnagande oro inombords hela eftermiddagen. Han har tittat på fårjorden, allt ser så bra ut. Och ändå finns känslan där, det är något som inte stämmer. Och så tystnar hans röst vid 99. Och jag tror att i samma tiondel sekund så förlorar han totalt ögonblicket, totalt förmågan att glädjas över de som är hemma. Hans hjärta är redan ute i vildmarken hos de vilsegångna. Och tyst, ljudlöst stänger han fårfållan, går ut i mörka natten. Och Jesus säger med sån självklarhet, han söker till dess han finner. Det är mycket evangelium bara i den halva versen. Han söker till dess han finner. Har du i någon mån berörts av Jesus kärlek, då vet du att den finner alltid vägen fram. Han söker tills han finner. Och så hittar han sitt borttappade får. Vad gör han då? Böjer sig ner förstås. Sträcker ut sina händer så de plötsligt är under det vilsegångna. Och lyfter upp på starka herdaxlar. Och jag har tittat på herden. Och jag har tänkt så här. Tänk att ett par händer kan kombinera så mycket av makt och styrka. Med så ändligt mycket ömhet och varsamhet och kärlek. Han lyfter upp. Och så börjar språngmarschen hem i natten. Och han kommer hem till byn. Då ligger alla grannar och sover. Det är ordning och reda där. Fönsterluckorna är säkert igen bombade. Alla sover. Han bryr sig inte om det. Han är fullkomligt vild av glädje. Och jag kan se honom. Han kommer springande huvudgatan fram. Med sitt förlorade får på axlarna. Jag kan tänka mig att han bankar på varenda fönsterlucka och varenda regladörr. Och vettskrämda grannar tittar ut med rödsprängda ögon. Och säger, vad händer här? Ja, vad händer här? Titta pojkar vad jag bär på mina axlar. Och jag älskar Jesu formulering. Detta, kan du känna herde hjärtat bakom orden? Detta mitt lilla får. Bara det smälter mig. Detta mitt lilla får var förlorat. Men nu är det återfunnet. Och plötsligt blir han riktigt sträng. Och säger inte som i pingkyrkan, är det något som känner för det. Så kan han tacka och prisa Gud. Han går inte på känslor. Han tittar på grannarna där, ser riktigt sträng ut och säger, nu måste vi vara glada och hålla fest. Om ni fattar vad som händer i natt. Om ni fattar vad det här representerar för mig, då finns det bara ett läge i byn, och det är lovsång och glädje natten lång. Nu måste vi hålla fest och vara glada. Detta mitt lilla får var förlorat, nu är det återfunnet. Och så slutar Jesus den liknelsen med någonting som får det att svindla för min tanke. På samma sätt, säger Jesus, blir det större glädje bland himlens änglar över en enda syndare som omvänder sig. Än över 99 rättfärdiga som ingen omvändelse behöver. Har du tänkt på att trots att Jesus är så radikal, så är det så här, alltid då han talar så lyfts den enskilda lilla människan upp och får ett sånt oerhört värde. Bara en liten vilsen människa blir funnen, lyft och buren. Så registreras det i hela den himmelska världen. Och änglarna börjar jubla och sjunga, så säger Jesus. Där har jag svaret på varför jag känner som jag gör varje gång jag får be en frälsningsbön med en sökande medmänniska. Och det här har tagit mycket djupare tag på senare år. Jag känner varje gång. Jag kan riktigt höra hur änglarna sjunger. Himlen vibrerar av glädje. Och mitt hjärta får stämma in. Vi måste få tillbaka glädjen och hänförelsen i församlingen, sa en äldste i en kyrka som var mycket bekymrad över att det liksom kändes så tungt. Vi måste få hänförelsen tillbaka. Och jag sa, jag vet hur det ska gå till. Gå ut och leta rätt på dem som har sprungit vilse. Och lyft inte bara händerna i kyrkan, utan sträck ut dem. och bär dem hem som behöver bäras. Då kommer glädjen och sången. Ja, ni, det förlorade ska jag söka upp. Jag tror att medan jag talar nu så lägger Gud namn på ditt hjärta. Jag känner så. Familjer som du konkret ska börja be för i sommar. Och tänk om du inte bara skulle börja bära en längtan, utan du skulle till och med få en djup förvissning. En tro på att det är möjligt. Att det är du som ska få vara de där händerna som sträcks ut och lyfter och bär någon in i festsalen. Är det länge sedan du fick leda en medmänniska till Kristus? Jag frågar inte detta raljerande, men jag vill fråga ärligt och ödmjukt. För visst är det väl ganska tydligt ändå från missionsbefallningen och sen genom hela Nya testamentet att det var ju det vårt kristna liv syftar till. Eller hur? Vi har vunnits för att vinna andra. Det är så här att om jag för 30 år sedan kom till en genomsnittlig frikyrkoförsamling och intervjuade medlemmar från 15 till 80 år. Och jag frågade en efter en. Vad är det viktigaste för dig? Vad är det du längtar efter mest? Då sa 9 av 10 ungefär så här. Att jag skulle få vinna någon för Kristus. Jag skulle få leda någon hem. Och hjälpa någon till frälsning. Så sa i stort sett alla. Och idag, om jag ställer samma fråga, får jag nästan aldrig det svaret. Utan det är mer av tidsanden, jo det ska kännas bra för mig och så vidare. Och jag bara känner, det är en omvändelse i hjärtat som behöver ske i kristenheten. Och den kan bara ske då Guds kärleksande får beröra oss. Varför växer nya församlingar, sa någon? Jo, jag vet varför. Alla som är med är på tå för att leda nya till tro. Det är sanning. Undersök. Åk och ta reda på det runt världen. Finns unga församlingar som växer så det exploderar. Varför då? Unga människor blir frälsta, radikalt nedsmittade och gripna. Och innan kvällen så har de vunnit kamrater. Det är så det går till. Så gick det till och sådana här församlingar föddes och var unga också. Och jag bara har i mitt hjärta en gång till, Gud. Gör oss nyfrälsta och ge oss det här tillbaka. Det förlorade ska jag söka upp. Det andra, det fördrivna ska jag föra tillbaka. Det fördrivna, det talar väl om en krigssituation. Man har blivit bortdriven ifrån det man en gång kanske betalade dyrt för. Och som var värdefullt och dyrbart. Jag tänker på ett par makar som jag och min hustru gästade borta i Karelen i östra Finland. Och gamla kvinnan med silvervitt hår började berätta om sin barndom. Pappa, förstår ni, han var en nybyggare. Och en kämp och slitvarg, han höll på att arbeta ihjäl sig. Och lyckades med lån, få lån på banken mot alla odds för att köpa några enkla tunnland. Det var mest bara sten och rötter och elände. Men han hade en dröm för den där lilla täppan han ägde. Och slet och arbetade. Och ibland kunde röja lite mera mark och få ett halvt tunnland till så rågen kunde växa. Han investerade ju allt. All sin kraft, all sin kärlek. Han betalade dyrt. Och så berättar hon. Hon hade en tvillingssyster. De är 6 år gamla. En sommardag kommer pappa hem från stan. Då han varit på banken och löst det sista lånet. På den tiden så var det ju angeläget. Jag minns ju min pappa tänkte. Ingen ny traktor utan att det är pengar på bordet. Det var ju ett sånt samhälle. Han kommer från banken. Han har köpt en jordgubbstårta på konditoriet. Det är högtid. Nu är det här vår egendom. Och så kommer han och så berättar flickan hur de springer honom till mötes på Lagårdsbacken. Liten enkel lagård där. Och då ställer han sig ifrån sig tårtkartongen, böjer sig ner, tar en av prinsessorna här och den andra där. Och så börjar pappa dansa runt på ladugårdsbacken med flickorna på sina armar. Och så rinner tårarna ut för hans kinder och han säger, älsklingar, säger han, mina älsklingar, kom ihåg vad pappa säger. Vad som än möter er, så ska ni veta, här är ni hemma. Det här är vårt, sa han, som har löst den sista skulden. Det här är vårt. Och längre fram förstod de hur han hade kämpat för att komma till det ögonblicket. Det här är vårt, här är vi hemma. Men med i kalkylen fanns inte att samma vinter, där det var som kallast i februari, så kommer en övermäktig fiende från nordost och bränner ner allt i sin väg. Och hon berättar om en natt då mamma kommer in i barnkammaren och väcker båda små flickorna. Mamma är redan har ytterkläder på sig, hon gråter och är oerhört spänd. Hon har lagt fram stora högar med varma kläder på pallarna vid deras sängar, sliter upp dem och säger, ni måste klä er, fort klä er. Och hon drar på dem så till slut är de som mumier, de kan knappt röra sig. Hon drar ut dem i köket, där står det massor med varm choklad, massor med smörgåsar. Mamma gråter och säger, ni måste äta mycket. Ni måste äta mycket. Och sen kommer de ut på samma lagårdsbacke där jordgubbstårtan hade stått och pappa hade dansat. Samma lagårdsbacke. Nu är det vinternatt. Och pappa kommer ner från stallet. Men då tomt i blicken. Och axlarna nedsjunkna. Jag är bondgrabb, jag kan leva mig in i det. Och han har gjort han aldrig hade trott i sin livligaste fantasi att han skulle behöva göra. Lös grimman från bästa arbetskamratens hals. Piskat på honom ut i skogen och gråtande sagt, försök rädda dig. Och kvigorna, de två korna också, ut i skogen. Och så kommer han över samma lagårdsbacke, böjer sig ner som på sommaren, tar en flicka där. Och en där. Och en liten familj springer i vinternatten bort från allt de har betalat så dyrt för. Hon sa till oss, jag och min syster, vi trodde att hemlängtan skulle gå över med åren. Men det är precis tvärtom. Nu var de nästan 90 år. Och hon sa, varje gång vi ringer varandra säger vi, varje vaken minut längtar vi hem. Och just då hon sa det, då kopplade jag ihop det med vad en docent i Lund sa för några år sedan. Han hade studerat Frikyrkosverige. Han sa till exempel så här, om alla barn och ungdomar som har vuxit upp i pingströrelsens miljö och funnits av och till i deras kyrkor, om de hade varit bevarade, då hade den rörelsen bestått av 1 miljon medlemmar. Och jag tyckte det var som en blytyngd som kom över mitt bröst. Men sen vände det. Och plötsligt såg jag en oerhörd målgrupp som Gud älskar. Och jag har klamrat mig fast vid det här bibelordet. Det fördrivna ska jag föra tillbaka. Där kommer väckelsen att börja på i många platser. Och en del de har inte kunnat närma sig sån här gemenskap därför att det gör ont. Om såren hade läkt så kanske man kunde gå hit och vara helt avslappnad. Men det är ju inte så. Och minst sångerna gör man. Och får man lite sprit i sig då sjunger man dem så kära någon. Men det är någonting som behöver helas på djupet. Jag har den visionen inom mig. En väckelse runt många gamla kyrkor så ska liknas vid en förlängd hemvändarhelg. 1, 2, 3 år. Då hemlängtan ska börja drabba människor. Som en gång hade erövrat helig mark men inte klarat att behålla fältet på kampens dag. fördrivna ska jag föra tillbaka. Min släkting Leif, min kusin, han var en av dem. Han var ju så intresserad av att sparka fotboll. Det låter ju så banalt nu att tala om det. Men det räckte. För att en pastor skulle vara hård mot honom. Han är ju i sin känsliga ålder, han är 14-15 år. Han vill ju vara med, han vill älska Jesus. Och så har han sina kamrater då. Ni förstår ju. Och det bara blir det att han hamnar utanför. Och sen har det, vet ju jag, att i 50 års tid har det här varit ett sorgarbete. Han gick hem till Gud för ett år sedan. Under många, många år gick det inte ens att tala om sådana ting, för det var för känsligt. Det hände någonting under hans sista år på jorden. Då kom Gud igen. Och jag tror vi ska få se det också. Att människor som en gång har beträtt helig mark, de får en chans till på ett särskilt sätt. Och så ringde han mig. Och vi pratades vid. Och han sa så här, och det var ju roligt för mig. Jag var så arg på många kristna, sa han. Men din pappa, han var en riktig kristen. Det är klart det värmde mitt hjärta. Och så berättade han, hög tjänsteman i samhället, berättade hur det var då han var 5 år och hälsade på gården hemma hos oss. Och så hade 2 kvigor, 2 ungdjur, gått igenom ett stängsel och gett sig ut i skog och mark. Och så rika var vi inte, så att lite svinn kan vi tänka oss. Nej du, pappa har ingen ro vid middagsbordet. Vi måste leta rätt på vår egendom. Ska du gå med mig, lille Leif, sa pappa. Och det ville han ju. Och de går över ängarna in i ungskog. De går där och letar. Och så kommer de fram till ett brett dike bakom i storskogen. Och pappa ser ju hur trött Leif är. Så då säger pappa, ta Leifs lilla hand och säger, nu du Leif, nu har vi gjort vad vi kan. Nu ska vi be till Gud att vi får tillbaka vår egendom. Och din pappa böjde knä på dikeskanten, sa Leif. Och han lille plutten stod bredvid. Och jag försökte blunda, sa han. Men precis då din pappa sa amen, då kikade jag lite grann. Och då fick jag se 4 stora bruna ögon på andra sidan diket som tittade på oss. Ja, en djup längtan att få hem dem. Och med Guds hjälp kan det ske. Är ni med mig? Det förlorade ska jag söka upp. Det fördrivna ska jag föra tillbaka. Och det här hör ju starkt samman med det tredje uttrycket. Det sårade ska jag förbinda. Jag tror att vi behöver be om gåvan. Att kunna krypa ner bredvid trasiga medmänniskor. Det är inte bara höga hallelujarop som behövs. Det behövs en församling med både gåva och vilja att komma ner på golvet, så att säga. Att krypa ner och till och med känna att det blir så djupt så att det är som om sår läggs till sår. En församling som blandar sina tårar med de som kämpar i tiden. Med både vilja och tid och förmåga att varsamt tvätta såren som aldrig har fått en chans att läka och förbinda dem. Finns en liten kyrka i Lappland som heter Den gode herdens kyrka. Och jag tänkte ibland, det borde vara namnet på en samlad kristenhet. De människor har 50-årsfester här i byn och pratar och håller på. Och bjudningar av alla slag. Kanske de även pratar om kristna och församlingar. Hur mycket fel och brister det är där. Det är ju en lisa för en del att ha sådana ämnen. Då skulle jag önska att någon sa, mina vänner, vi ska nog vara glada för att den där församlingen finns. Det är goda människor. Där samlas de kristna och ber för oss. Den gode herdens kyrka. Ska ni bli det? Ska ni vara det? Ska människor säga borta i sina lägenheter här, om det blir riktig kris, då vet jag vart jag ska vända mig. Det vore en bra början. Om en majoritet i bygden sa så. Om jag kom i nöd. Om mitt lilla barnbarn drabbades av en olycka. Då vet jag vart jag skulle vända mig. Gud välsigne er. Ska vi läsa i korus handlingsprogrammet? Och är du sekreterare här, skriv gärna upp det. Så kan ni citera det här handlingsprogrammet i korus ibland i gudstjänsterna. Vill ni vara med mig? Det förlorade ska jag söka upp. Det fördrivna ska jag föra tillbaka. Det sårade ska jag förbinda. Det svaga ska jag stärka. En gång till. Det förlorade ska jag söka upp. Det fördrivna ska jag föra tillbaka. Det sårade ska jag förbinda. Det svaga ska jag stärka. Amen.